Väntrummet på akuten klockan 2 natt mot onsdag. Du har haft ont i magen sedan igår morse. Det har bara blivit värre och värre och i natt blev det för mycket. Du tog en taxi hit och nu sitter du med feberfrossa och lyssnar på surret från läsk- och godismaskinen i väntrummet. En läkare i vit rock kommer gående. Du leds in i ett undersökningsrum, lägger dig ner på britsen. Ditt blodtryck är lågt.
Du drar upp lite här.
Läkaren klämmer dig på magen. Den är helt spänd.
Trycker du?
Det gör så jävla ont nere till höger. Appendicit, blindtarmsinflammation. Du måste opereras. Men, säger läkaren, det är ett rutiningrepp. Det finns till och med sådana som har gjort operationen på sig själv. Hon skrattar. Men vi måste göra det nu. Du rullas in i operationssalen. En sköterska ler och sätter en syrgasmask över din näsa och mun och ber dig räkna baklänges från 10. Du hinner till 5 innan du slocknar. Kirurgen lägger ett kort snitt diagonalt över högre nedre delen av magen. Där inne är det rött och inflammerat. Din blindtarm har spruckit och man kan se hur en del av tarminnehållet har runnit ut i bukhålan. Du får genast cefotaxim, antibiotika, i droppet. Kirurgen lirkar ut blindtarmen ur hålet i din mage, snör av blodkärlen och knipsar av den. Den är stor som ditt långfinger men svullen och röd. Sen spolar de rent bukhålan och syr igen. Du vaknar ur narkosen. Klockan har hunnit bli 8 på morgonen. Allt har gått bra. I eftermiddag ska du få åka hem. Men timmarna går och du mår inte bättre. Febern går inte ner. Den mat du har blivit tillsagd att äta för att få igång tarmen igen kräks du bara upp. När sköterskan kollar ditt blodtryck ligger det på 90. När du kollar dig runt i rummet så inser du plötsligt att ingen ler längre.
Största hoten mänskligheten står inför och vad vi behöver göra för att möta dem. Det här avsnittet handlar om antibiotikaresistens, om nya, starkare bakterier som vi inte längre kan försvara oss mot. Jag heter Jack Werner.
Jag heter Anna Davor.
Och jag heter Viktor Harris.
Och du lyssnar på P3 Dystopia.
Du har fått stanna natten på avdelningen, fått mer cefotaxim, men det biter inte. Du har 40 graders feber. Ditt hjärta slår så snabbt att det känns att det ska hoppa ur bröstet. 150 slag i minuten. Blodtrycket ligger fortfarande på 90 över 60. Du flyttas till intensiven. Du får massor med vätska in i blodet för att hålla uppe blodtrycket. Och först nu så tar man prover och skickar till labbet för att ta reda på vad det är som händer. Men ditt blodtryck stabiliseras inte. Du sväller upp som en Michelin-gubbe av all vätska som pumpats in i dig. Du fortsätter kräkas men det finns inget kvar att kräkas upp. Det börjar bli svårt att andas för du har fått in vätska i lungorna. Dina ben och armar är iskalla och blåmarmorerade. Andra dygnet beslutar man att söva dig igen för att kunna köra ner en tub i din hals för att hjälpa dig andas. Strax därefter kommer provsvaren. Du har en infektion orsakad av Klebsiella pneumonia. En ganska vanlig bakterie att ha i tarmsystemet. Problemet är att just den du har är resistent mot antibiotika. Du ligger nedsövd 2 dygn innan ditt hjärta stannar första gången. Man får igång det en gång. Två gånger. Men tredje gången händer ingenting.
Är det så här det kommer bli i framtiden? Att vi riskerar dö av en vanlig blindtarmsinfektion?
Jag gick till en som heter Anders Johansson som är läkare på vårdhygien här i Umeå och frågade om ett realistiskt scenario där ett helt vanligt rutinärende spårar ur och leder till döden på grund av resistenta bakterier. Och det här är ett sånt. Men oftast, än så länge i alla fall, så kan man, om man är en ung och frisk person, ta sig igenom det här. Men redan idag så finns det flera fall i Sverige där äldre personer har dött av precis en sån här grej, när antibiotikan inte tar.
Måste få fråga, vad har hänt med din röst, Victor?
Lägligt till idag så har jag blivit rejält förkyld. Men idag ska vi prata om bakterier, inte virus.
Som förkylning orsakas av.
Exakt.
Ja, många av historiens värsta sjukdomar orsakas ju av bakterier. Vi har lunginflammation, hjärnhinneinflammation, tuberkulos, syfilis, gonorré. Men det har ju varit så nu i ett par generationer att, i alla fall i den rikare delen av världen, att ingen av oss har behövt oroa oss särskilt mycket. Vi har tagit antibiotikans effekter lite grann för givna. Men idag pratar man allt oftare om att antibiotikans guldålder redan är förbi.
Och i en rapport från Världshälsoorganisationen WHO som kom redan 2014 skrev den biträdande generaldirektören Keiji Fukuda att, citat, en postantibiotisk era där vanliga infektioner och små skador kan döda är inte en apokalyptisk framtidsversion. Det är ett väldigt troligt scenario för vårt århundrade.
So we have this big problem and it's really a big problem which is going on around the world. Basically, we are losing our ability to treat infections, to stop infections. And this is not an esoteric problem.
I den här intervjun från Mashable framkommer det att redan då, 2016, dog omkring 700 000 personer årligen av resistenta bakterier. Och att vi redan inom ett par årtionden kan vara på en nivå där 10 miljoner människor dör varje år av infektioner där antibiotika inte längre hjälper. Det är fler än som dör i cancer.
Det var ju inte särskilt länge sedan vi människor levde i en värld där man väldigt ofta dog av lunginflammationer, av små sår som blev infekterade, där det liksom inte gick att göra något. Våra far- och morföräldrar föddes i en sån värld. Antibiotikan, som ofta räknas som en av medicinhistoriens största genombrott, har inte funnits särskilt länge. Vilket ju väcker frågan, hur kan den redan vara på väg bort?
Det är det som vi ska berätta nu, men jag tycker vi ska börja från början. Bakterier är mycket, mycket äldre än oss. De var några av de första levande organismerna på den här planeten. Så de har haft väldigt lång tid på sig att både utvecklas och spridas runt jorden. Och idag finns de överallt, från långt ner i berggrunden till de översta delarna av atmosfären. Och det sägs att ett gram vanlig jord innehåller i snitt 50 miljoner bakteriella organismer. Trots att vi inte kan se dem med blotta ögat så visar vissa studier att den totala massan av bakterier i världen kan vara lika stor eller till och med större än den totala massan av alla andra levande organismer.
Och därför så självklart lever ju enormt mycket bakterier på oss människor, i huvudsak på huden och i våra magar.
Ja, och de här bakterierna är ju livsnödvändiga för oss. Våra mag- och tarmbakterier hjälper oss att bryta ner maten vi äter, och de skyddar oss mot sjukdomar och de stärker vårt immunförsvar, bland annat.
Men sen finns det en lång rad riktigt jävla farliga bakterier som genom historien verkligen varit ett problem för oss människor. Ta bakterien Yersinia pestis som orsakar pest. På 1300-talet tog den som bekant livet av mellan 30% och 60% av hela Europas befolkning i det som kommit att kallas digerdöden.
Eller ta bakterien Treponema pallidum som orsakar syfilis. Innan antibiotika och innan kondomer var syfilis ett jättestort problem.
Why? Why over and over again why? And the doctor tells him his heart has been wrecked by syphilis. Syphilis 20 years old which he thought had gone away.
Folk smittades av oskyddat sex och det kunde ta flera decennier innan de värsta symptomen märktes. De drabbades av neurosyfilis, vilket kunde orsaka psykoser, demens, personlighetsförändringar och blindhet.
Syphilis caused by this twisting corkscrew germ, the spirochete. This is the destroyer that attacks thousands every year, striking in every American city, every town, that kills and cripples. This is syphilis, one of the wasters of America. This is the shadow on the land.
Eller Clostridium tetani som orsakar stelkramp, Vibrio cholerae som orsakar kolera, eller en som jag har haft, Mycoplasma pneumonia, som orsakar en av alla olika typer av lunginflammation som man kan ha.
Och för bara några generationer sedan fanns det ingenting man kunde göra om man drabbades av en bakterieinfektion. Folk försökte ju såklart, man höll på med grötomslag, försökte med kamferdroppar. Och lite längre tillbaka i tiden höll man på med åderlåtning, alltså att man tappade folk på blod. Problemet var ju såklart att inget av det här hade någon effekt på bakterierna.
Dödligheten i lunginflammation exempelvis var ju väldigt, väldigt hög. Det handlade om många, många tiotals procent som dog.
Det här är Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.
Man hade helt enkelt inga riktigt bra terapier. Fick man en allmän blodförgiftning exempelvis på grund av en bakterie som kom in i blodet via urinvägen eller tarmarna eller vad det nu kunde vara, eller via lungorna, då dog man. Då dog 100%.
Men så 1928 så hände någonting som skulle komma att revolutionera människans relation till nästan alla bakteriesjukdomar.
This is the story of how one of the mightiest weapons against disease was forged. It is the story of penicillin, the first of the modern wonder drugs known as antibiotics.
Alexander Fleming hade under sin tid som arméläkare i första världskriget sett många soldater dö. Inte av direkta stridsskador, utan av infektioner i såren. Infektioner som man inte kunde göra någonting åt. Efter kriget så ägnade han all sin tid att hitta någonting som kunde stoppa infektionerna. Och upptäckte bland annat ett enzym i sitt eget snor som visade sig ha antibakteriella egenskaper. Men det enzymet hade bara effekt på ett fåtal ofarliga bakterier. Det stora genombrottet skulle ske flera år senare genom vad som måste vara historiens bästa misstag.
In one of the glass dishes where he cultured germs for his experiments, Fleming noticed one day in 1928 that some mold, such as appears on decaying food, had begun to grow. A spoiled experiment. But with mind alerted by the earlier work on protective substances, he looked closer. He saw that near to the mold, no germs were growing.
Det Fleming lyckades med var alltså inte någon ny uppfinning. Istället upptäckte han något som funnits i naturen hela tiden. Genom hundratals miljoner år av evolution har det ju parallellt med utvecklingen av bakterier också utvecklats antibiotika i naturen. I bakterier, i mögelsporer och så vidare. Det Fleming gjorde var att upptäcka något som fanns där framför näsan på oss alla hela tiden.
Fleming published what he had done, calling his substance penicillin. Attempts to purify it and to extract its essence failed.
Fortfarande var det långt kvar innan penicillinet kunde göras tillgängligt för gemene man. Fleming lyckades inte hitta något sätt att isolera den verksamma delen av möglet och massproducera det. Det var först 1940 när två andra forskare, Howard Florey och Ernest Chain, blev intresserade av Flemings upptäckt som det stora genombrottet kom. Och under andra världskriget började man massproducera den nya mirakelmedicinen.
Penicillin was now for the world. Everywhere curing the sick, everywhere saving lives.
Jag hittade en historia som jag tycker ganska bra illustrerar skiftet från ett samhälle före penicillin till ett samhälle efter. Och det är Storbritanniens högsta medicinska auktoritet, Chief Medical Officer Sally Davis, som i en föreläsning på The Royal Institute berättar om en liten flicka som kom svårt sjuk till ett sjukhus i England just när antibiotika började användas inom vården.
Back in the early 40s, a little girl brought to the clinic with a temperature of 40 degrees, having difficulty breathing. She'd bitten the inside of her cheek. The wound had become infected and she was clearly going to die. The hospital in question was experimenting with penicillin, and so she was treated with penicillin, and within 9 days her temperature was back to normal and she left hospital.
Innan penicillinet kom så kunde man faktiskt dö av en så enkel sak som att råka bita sig i kinden. Men efter 1940 inleddes det som kommit att kallas antibiotikans guldålder. Flemings, Floris och Chains upptäckter beräknas ha räddat 200 miljoner liv. Och sedan hittade andra forskare fler och fler antibiotikasorter och modifierade de gamla för att bli mer effektiva. Vi fick streptomycin mot bland annat TBC och pest. Vi fick ampicillin mot bland annat hjärnhinneinflammation och en massa andra sorters läkemedel.
Jag brukar säga att antibiotika är den näst bästa medicinska uppfinningen eller upptäckten i världshistorien. Vacciner är nummer ett.
Det här är Stefan Stenmark, infektionsläkare och smittskyddsläkare i Umeå.
Det är som två delar där det har haft enorm betydelse. Dels är det för bot av de här vanliga sjukdomarna som vi alltid kunnat drabbats av. Lunginflammation, hud- och mjukdesinfektioner, urinvägsinfektioner. Men sen har det blivit också otroligt viktigt i den här högspecialiserade sjukvården som vi har utvecklat, där vi utsätter folk för stora risker för komplikationer i samband med operationer, cancerbehandlingar, behandlingar av för tidigt födda barn, behandlingar av dem med nedsatt immunförsvar.
Så efter 1940 har vi i alla fall i den rikare delen av världen byggt upp hela vården baserat på att vi har en massa olika sorters antibiotika tillgängligt. Det är först då vi kan behandla cancerpatienter med cellgiftsbehandling. Utan antibiotika skulle många av de patienterna istället dö av infektionen när deras immunsystem slås ut. Och det är först efter antibiotikan som folk kan göra höftledsoperationer. Utan antibiotika är risken för dödliga infektioner så hög att det inte skulle vara försvarligt att göra en sån operation.
Den högspecialiserade moderna sjukvården idag är helt beroende av välfungerande antibiotika för att vi ska kunna ha den vårdkvalitet som vi förväntar oss.
Men parallellt med den här guldåldern så börjar man också se hur den här resistensen bredde ut sig. Redan på 50-talet så såg man ganska tydligt att det fanns nya bakterier som helt enkelt utvecklat olika sätt att slå tillbaka mot penicillinet.
Men många satte sin tilltro till den till synes outsinliga källan av nya antibiotika. Om första medlet inte hjälpte så hjälpte säkert det andra. Problemet med det är att det sedan 80-talet inte har kommit några nya grupper av antibiotika. Så den här strategin att utveckla nya medel i snabbare takt än vad bakterierna utvecklar resistens, den föll för ganska länge sedan. Och vi ska komma in på varför lite senare.
Vad är det då som driver bakterierna till att bli resistenta? Jo, helt vanlig evolution. Precis som vi människor genom historien har utvecklat ett immunförsvar som tar hand om väldigt många hot mot vår överlevnad, så utvecklar också bakterierna till slut ett försvar mot det mesta som kan tänkas döda dem. Den stora skillnaden mellan oss och dem är hastigheten på den här utvecklingen.
Bakterierna är så, ja, de har ingen hjärna, men i grupp är de ju smarta och de delar sig väldigt ofta. Men de kan ju dela sig var 20, var 30 minut. Vi delar oss var 20 år. Alltså de har ju en enorm hastighet på sin utveckling och de kan ta upp genetiskt material från en kompis. De kan som låna genetiskt material och resistensmekanismer och så här, bara från någon som de befinner sig bredvid.
Och det säger ju sig självt vad det innebär. För tänk att du har en bakteriell infektion. Av alla de här miljontals bakterierna i din kropp så är det en eller ett par stycken som till exempel genom en mutation utvecklar ett motstånd mot en viss typ av antibiotika. När du sen tar den antibiotikan så dödar den alla bakterier utom de få som är resistenta. Och för dem som överlever så blir din kropp plötsligt deras alldeles egna paradis.
Då förstår man att om någon råkar ha bära på egenskaperna så att den kan klara av det här, då kommer den att få en enorm fördel. Smörgåsbordet av all näring blir ju bara till mig, va? Och då kan de växa till sig och då får den här resistensegenskapen utrymme och möjlighet att spridas.
Det här är Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi vid Umeå universitet. Så det som har hänt här är egentligen något som på många sätt har varit oundvikligt. För varje gram antibiotika som hamnar i våra kroppar eller ute i naturen så ökar det evolutionära trycket på bakterierna. De som påverkas av antibiotika, de dör. Och de som blir kvar och förökar sig, det är de som har bättre motståndskraft. Det är som att vi har avlat fram bakterier som är resistenta mot antibiotika.
Tack så mycket för den grundliga genomgången. Jag sitter ändå kvar med ett par frågor. Bland annat om vad exakt det är vi människor gör och har gjort som har orsakat den här enormt snabba spridningen av resistensen. Och vad, om något, vi kan göra framöver för att förhindra den eller för att göra annorlunda, skapa en bättre värld. Men först så känner jag att det är viktigt att jag tar upp en grej. Du var inne på det, Anna. Vi har pratat om det även tidigare i avsnittet, att vi riskerar ju en framtid där en trygghet som vi idag tar helt för givet riskerar att försvinna. Vi är på väg tillbaka, i värsta fall, till en värld som ser ut som den gjorde för 100 år sedan. Men sanningen är ju att vi inte måste vänta på den framtiden för att se den inträffa. Redan idag slår antibiotikaresistensen jättehårt mot några av de allra svagaste i samhället, även här i Sverige. Men det sker lite i det tysta. Och därför skulle jag vilja berätta om en av alla dem som redan fått vara med om det som vi andra är rädda för ska hända oss i framtiden. När Pernilla Brown var gravid för andra gången visade det sig att hon väntade tvillingar.
Ja, det var ju roligt att det var tvillingar, i och med att jag själv är tvilling och min pappa är tvilling och vi har många tvillingar i släkten, så att det var ju spännande.
Men en natt i vecka 25 vaknade Pernilla av att vattnet gick. Hon fick köras i ambulans till lasarettet och läggas in på special BB.
Jag fick vaccin för att barnens lungor då skulle hinna mogna om de föddes för tidigt, och efter 3 veckor då så sattes verkarna igång naturligt och så födde jag dem i vecka 28.
Pernillas 2 döttrar, Kirsty och Freja, verkade under de svåra omständigheterna må ganska bra.
De klarade sig utan respirator, utan det gick bra med CPAP som det heter. Och åt bra och ja, det verkade väldigt bra initialt.
Men 4:e dygnet fick Pernilla ett samtal från läkarna.
De ringde upp oss på natten och sa att Kirsty mådde inte så bra. Men att vi skulle inte oroa oss. Och nästa dag så ringde de och berättade att Freja inte mådde så bra heller. Och ja, de visste inte varför. Och det är klart att när ett sånt litet barn visar tecken på stress, och då är det ju någonting som är fel. Och sådana små barn är det ju inte så lätt heller alltid att förstå vad som är fel som förälder.
Man tog prover på flickorna för att ta reda på vad de drabbats av. Men provsvaren skulle dröja 5 dagar. Läkarna satte in antibiotika, men för Kirsty hade det ingen effekt.
Jag förstod ju att det var allvarligt när de berättade att hon inte kissade längre. Det var ju njurarna slutade fungera. Och de förklarade då om vi ville göra nöddop för att alla organen hade slagits ut i kroppen.
Både Freja och Kirsty döptes på plats på sjukhuset. Och kort därefter dog Kirsty i Pernillas armar.
Jag brukar förklara det som att man blir knivhuggen 1000 gånger. Men man måste ändå ställa sig upp och fortsätta för barnen som man har kvar. Vi fick ju svar dagen efter Kirsty hade dött. Och då var det ESBL, Klebsiella, en multiresistent bakterie.
Allt det här hände 2011. Sedan dess har Pernilla grundat prematurföreningen Mirakel, som hjälper föräldrar till för tidigt födda barn, men som också jobbar med att upplysa om riskerna med resistenta bakterier.
Jag brukar säga att det sker en epidemi som ingen ser, som bara vi som har fått erfara det ser. Alla andra är naiva och förstår inte vad vi har framför oss. Vad som sker nu. tyvärr tror jag att de flesta kommer inte vakna upp förrän att de ser att ens barn dör i lunginflammation, eller man kan inte operera en blindtarm för att det finns ingen antibiotika att ge efter operationen. När människor dör av de mest idag banala saker, då kanske samhället vaknar upp.
Det jag skulle vilja veta nu är, vad är det vi, ja, för att till och med göra det skarpt på riktigt, vad är det jag har gjort för att orsaka den här situationen? Där folk som Pernilla redan idag förlorar ett av sina barn för att våra mediciner inte längre hjälper. Och vad kan vi, ja, även här då jag, göra åt saken? Ni pratade tidigare om det, att det är ju vanlig evolution som är den själva mekanismen bakom resistensutvecklingen. Men om historien har lärt oss något, så är det väl att vi människor sällan står helt utan skuld.
Nej, det har du tyvärr rätt i. Och på många sätt är det här den mest skrämmande delen av berättelsen om antibiotikan. Hur vi har hanterat den här mirakelmedicinen så totalt utan ansvar att den börjar bli verkningslös redan efter ett par generationer. Vi har gjort så många fel att det är svårt att veta var man ska börja. Men vi kan ju faktiskt börja med penicillinets upptäckare Alexander Flemings egna ord.
King Gustav and Queen Louise of Sweden arrive for the presentation of the Nobel Prizes to 8 winners.
Det är den 11 december 1945 i Stockholm. Dagen innan har Alexander Fleming, Ernst Chain och Howard Florey tagit emot ett delat Nobelpris i medicin av kung Carl den 5 Gustav. Fleming ger sin Nobelpresentation med den enkla titeln Penicillin. Mot slutet av den långa föreläsningen om uppkomsten och kultiveringen av den nya medicinen så säger Fleming något väldigt intressant. Men något som i backspegeln inte alls verkar ha fått den uppmärksamhet det förtjänade. Han säger, citat: "Det kan komma en tid då penicillin är tillgängligt för vem som helst att köpa i affär. Och då finns det en fara för att okunniga personer underdoserar sig själva och därmed utsätter sina mikrober för en icke-dödlig dos och på så sätt gör dem resistenta." Och så fortsätter han. "Här är ett hypotetiskt scenario. Mr. X har ont i halsen. Han köper penicillin och tar det, men han tar inte tillräckligt för att döda streptokockerna, bara tillräckligt för att utbilda dem och göra dem resistenta mot penicillin. Han smittar sedan sin fru. Mrs. X får lunginflammation och blir behandlad med penicillin. Men eftersom streptokockerna nu är resistenta mot penicillin misslyckas behandlingen och Mrs. X dör. Vem är i huvudsak ansvarig för Mrs. X död? Jo, Mr. X, vars oansvariga användande av penicillin ändrade mikrobens uppbyggnad."
Så om man då alltså blir sjuk, får antibiotika, mår bättre efter några dagar och då avslutar sin 10-dagars kur.
Det är jättedåligt. Mm. Enligt Fleming så är du ju då personligt ansvarig för konsekvenserna ifall du skulle lämna efter dig resistenta bakterier som sen sprids. Men redan 5 år efter Flemings föreläsning så hände någonting som skulle få det här varnande exemplet att blekna i jämförelse. År 1950 publicerades nämligen ett par vetenskapliga artiklar som visade att man kunde få djur som kor och kycklingar att växa snabbare och därför bli mer lönsamma som slaktdjur om man tillsatte små doser antibiotika i deras foder.
Long and careful experiments with the new broad spectrum antibiotic oreomycin proved that when minute quantities were added to an already balanced feed, the growth response was far and away above that from the same feed without the new antibiotic. The birds that had been fed with oreomycin were heavier, feathering was more complete, and mortality was cut right down. Pigs grew faster, and they made better and therefore cheaper use of their feed.
Plötsligt så skedde precis det som Fleming varnat för, men det skedde i industriell skala på var och varannan gård i USA, och sen spreds det över världen.
You've got to keep abreast of what's new these days. And I expect, like me, you wondered just how this new development in feeding would affect our own livestock on British farms. And in 1953, official blessing was given for the use of oreomycin in commercial feed.
Och det allra värsta är att trots att mer än ett halvt sekel av varningar har gått så har det här fortsatt att ske. Stefan Stenmark igen.
Det vanliga i många länder är att man använder mycket mer antibiotika till djur- och livsmedelsproduktion. Och att man fortfarande i många länder använder antibiotika till friska djur som tillväxtfrämjande faktor. Så är det fortfarande i stora delar av Asien, så är det fortfarande i USA till exempel.
I Sverige förbjöds antibiotika i tillväxtfrämjande syfte redan på 80-talet. I EU dröjde det ända till 2006 innan det kom ett förbud. Men inte ens ett sånt förbud löser egentligen problemet med antibiotika i maten. Fredrik Almqvist igen.
Nästa problem det var att då kunde man fortsätta motivera i antibiotika om ett djur var sjukt. Då gav man hela gården antibiotika i vatten och foder. Det problemet kvarstår på många delar. Medan man i Sverige har bestämt att då ska man isolera djuret som är sjukt och behandla bara det. Och det förstår man ju gör en enorm skillnad.
Den sammantagna mängden antibiotika som vi använder på jorden varje dag, där kan man säga att ungefär 2/3 går till helt andra saker än till att bota människor. Det går till exempelvis att producera kött eller till och med grönsaker, frukt. Vi använder alltså antibiotika för att undvika infektioner på äpplen, på spenat, vad du vill. Det här är inte något stort problem i Sverige. Där har vi ju lyckats göra oss av med det här. Vi har ju gjort oss av med det här ofoget. Men på många håll i världen använder man ju antibiotika på det här viset.
Och sen finns det också ett jättestort problem med läckage av antibiotika rakt ut i naturen i samband med tillverkningen. Stefan Stenmark igen.
Till exempel Indien är ju ett land som har mycket läkemedelsindustri. Och där är det tyvärr så att en stor del av antibiotika läcker ut i avloppsvattnet från de här fabrikerna och ut i lokala vattendrag och floder. Så att man kan ju uppmäta liksom samma koncentrationer som man egentligen vill ha i en människa i liksom avloppsvattnet från en sån här fabrik. Och den där antibiotikaresistensen som skapas i miljön, den kommer ju att påverka både djur och människa. Bakterierna bryr sig ju inte om vem de befinner sig i eller vilket sammanhang de är i. De kan ju växa överallt och utsätts de för ett högt antibiotikatryck så utvecklas resistens vem de än är hos. Och sen så kan de flytta över till en människa eller till ett djur.
Och sen slutligen finns det såklart fortfarande problem med det som Fleming varnade för 1945. Att antibiotika finns tillgängligt över disk, utan recept, på internet. Så den samlade bilden är att vi har gjort fel, fel och fel igen från dag ett. Och vi fortsätter göra fel. Marin McKenna, som har skrivit en bok om antibiotikaresistens, sa det väldigt träffsäkert i ett TED-talk 2015.
Resistance is an inevitable biological process, but we bear the responsibility for accelerating it. We did this by squandering antibiotics with a heedlessness that now seems shocking.
Något av det värsta med allt det här ni har berättat här nu, allt det här övermodet, all denna hybris, är ju att det samtidigt som vi pumpar ut antibiotika på grödor och in i slaktdjur finns stora delar av världen där många fortfarande dör för att de inte får tag på antibiotika. Vi pratade till exempel med en som heter Anna Sjöblom. Hon jobbar som sjuksköterska på Läkare utan gränser. Hon har arbetat mycket i bland annat Kongo. Hon har sett det här med egna ögon.
Man pratar ofta om överanvändandet av antibiotika i världen idag. Men på de flesta platser där jag har jobbat så finns det akut brist på antibiotika. Man kommer in på vårdcentralen så står hyllorna tomma. Och där finns det inte liksom något fungerande läkemedelssystem i landet. Och dessutom så dör flera 100 000 barn varje år utav lunginflammation som man skulle kunna ha behandlat med antibiotika när det har funnits där.
Och även om det är lätt för oss svenskar att då klappa oss lite på axeln för att vi ligger i framkant i kampen mot antibiotikaresistens, så får vi inte glömma att ett land bara kan göra en insats, till exempel att receptbelägga antibiotika och vara väldigt restriktiva med hur man skriver ut det, om det finns en fungerande infrastruktur.
I Kongo kan en kvinna med ett sjukt barn gå en hel dag för att ta sig till ett hälsocenter. Och det gör ju att det kan vara väldigt svårt att när man blir sjuk att söka sjukvård. Därför köper en hel del människor istället medicin på marknader, och det är medicin som man inte vet hur de fungerar eller hur de ska tas. Rika länder som har väl utbyggda hälso- och sjukvårdssystem, de har ju mycket mer möjligheter och förutsättningar att egentligen göra rätt saker. Både att kunna ge patienterna bästa möjliga vård, men också kunna liksom begränsa spridningen av resistenta bakterier och bromsa det här. Men länder som har inte lika starka hälso- och sjukvårdssystem, de behöver hjälp.
Och den här hjälpen som fattiga länder behöver, det är ju också en hjälp som behövs för vår skull här. För antibiotikaresistensen är verkligen på riktigt global. Resistens som utvecklas i fattiga delar av världen, det kommer att ta sig hit till oss. Vi är inte alls skyddade.
Bakterier och resistenta bakterier, de känner ju inte till några landsgränser. De är ju farliga för oss alla, för hela planeten.
In 2000, the Centers for Disease Control and Prevention, the CDC, identified a single case in a hospital in North Carolina of an infection resistant to all but two drugs. Today, that infection, known as KPC, has spread to every state but three, and to South America, Europe, and the Middle East. In 2008, doctors in Sweden diagnosed a man from India with a different infection, resistant to all but one drug that time. The gene that creates that resistance, known as NDM, has now spread from India into China, Asia, Africa, Europe, and Canada, and the United States.
Precis som med klimathotet som vi pratade om i förra avsnittet, så är det här ett globalt problem, och rikare länder kommer verkligen att behöva hjälpa fattiga länder på fötterna för att vi ska kunna göra en gemensam, koordinerad internationell insats. Men jag måste ändå säga att jämfört med klimathotet och de stigande havsnivåerna som ni hörde om i förra avsnittet, så tycker jag att den här krisen är relativt sett enklare och mer hanterbar.
Ja, men vad behöver vi göra då? Alltså, vad är det som är enkelt och hanterbart? Vad kan vi göra?
Vi kan ju gå igenom det uppifrån och ner och dela upp det i vad man kan göra som individ och vad samhället i stort behöver göra.
Absolut, kör!
Vi börjar med de individuella insatserna då. Nummer ett. Ta alltid utan undantag hela antibiotikakuren om du får en sån utskriven, även om du mår bättre redan efter någon dag. Nummer två. Spola inte ut överbliven medicin i toaletten. Självklar grej. Nummer tre. Köp rätt kött. Det här är en grej som i stort sett alla vi har pratat med tycker att vi kan och ska göra som individer här i Sverige. Vi kan inte bestämma vad andra länder ska ha för regler för antibiotika i djurfoder. Men vi kan verkligen se till att låta bli att köpa kött från djur som är uppfödda på antibiotika. Nummer fyra. Tjata inte. Enligt flera vi har pratat med är det fortfarande en grej som händer att patienter tjatar på sina läkare om att de ska få antibiotika utskrivet. Och vissa läkare kanske till slut ger efter. En brittisk studie visade att 9 av 10 läkare kände sig pressade att skriva ut antibiotika till patienter. Något som enligt Sally Davis, som vi hörde tidigare, beror på att hälften av alla britter inte förstår att antibiotika inte har någon som helst effekt på virussjukdomar, som typ förkylning.
And that's the problem, because if we don't understand what they're for, chances are we'll ask for them from our doctor when they're not appropriate.
Det där påminner mig om det som kallas för hjälpeffekten i USA, alltså IELP. Eftersom de har privatiserad sjukvård där så rankas ofta kliniker på ratingsajter typ hjälp. Och patienter som inte får antibiotika kan då, om de är missnöjda, gå in och ge den här kliniken en dålig recension. Vilket i sin tur skrämmer iväg andra patienter. Och eftersom klinikerna är vinstdrivande så skapas det då ett tryck för att hålla de här personerna nöjda. Och då får man fortsatt överförskrivning av antibiotika. Och det sjuka är att även om läkarna står på sig så kan patienten bara gå till affären och med olika knep köpa antibiotika över disk. Googla till exempel antibiotics without prescription och du får en massa såna här videos.
Hey folks, it's Patriot Nurse, and in today's segment we're going to discuss fish antibiotics and are they safe for human consumption. Oh, if I had a nickel for every time somebody asked me this question. Are fish antibiotics, like these bad boys right here that I have, are they safe for human consumption? And really the answer is, pop it open, like so, and look here, actually I don't want to use that one, it's unopened. Let's use the one that I have busted into. Okay, right here. So this is flagyl. This is an antibiotic.
Fiskantibiotika.
Yep. Receptfritt och i alla fall enligt Patriotic Nurse identiska med människovarianten.
Ja, vi kan lägga till det på min lista. Nummer 5. Ta inte fiskantibiotika. Men sen är det en grej till som är väldigt viktig på individnivå. Och det är faktiskt att undvika så gott det går att bli sjuk och smitta andra. För ju färre personer som får infektioner, desto mindre antibiotika behöver skrivas ut.
Och man ska inte göra som jag har gjort idag och gå till jobbet när man är sjuk. Det gäller både om man har en virusinfektion eller bakterieinfektion. Så that's on me här. Men för att inte bli sjuk till att börja med så finns det två saker som vi måste göra. Två ganska banala saker. Först och främst...
We could wash our hands.
Och det vet väl förhoppningsvis alla. Men det som var nytt för mig var att...
Only 5% of people wash their hands for long enough to kill resistant bugs after going to the toilet.
Mitt i den här föreläsningen på The Royal Institute ställer Sally Davis, som alltså är Chief Medical Officer i Storbritannien, fram en balja och tvål för att visa publiken hur man tvättar händerna på riktigt.
Do you know what you're supposed to do in order to get your hands clean? You're supposed to put on soap and wash for 20 seconds. And that is actually washing them while you sing happy birthday right through twice.
Jag kan uppmana dig som lyssnar på den här podden att testa tvätta händerna i 20 sekunder.
Vi kan väl pröva. Sätt på något vattenljud och sen så håller jag räkningen i sekunder här.
Yes.
Är du klar?
Ja.
Då börjar vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nej.
Det blir bra radio det här.
Det blir jättedålig radio det här.
14,9 sekunder klarade vi av att tvätta händerna.
Ja, jag tror du räknade lite snabbt dessutom.
Starkt.
Men hur som helst, ni förstår att 20 sekunder är jävligt lång tid. Tänk dig då att du ska göra det här varenda gång du har varit på toa, före varenda måltid. Det är ganska jävla drygt. Men den andra grejen som man måste göra och ska göra och kan göra för att undvika att bli sjuk, den behöver man tack och lov inte göra varenda dag.
Låt mig gissa här, är det det som tidigare i avsnittet har beskrivits som världshistoriens allra viktigaste medicinska upptäckt?
Precis, vaccinet. Att vaccinera sig kan man göra mot både flera bakterie- och virussjukdomar. Och när det gäller antibiotikaresistens så är det faktiskt lika viktigt att vaccinera sig mot båda sorterna. Björn Olsen tar mässling som exempel.
Det är en virusinfektion. Och de flesta som dör i mässling, de dör inte av själva mässlingviruset utan de dör av de bakteriella komplikationerna efteråt. De får lunginflammationer, de får hjärninflammationer eller de får allmän blodförgiftning. Det är där de dör av. Och därför var det mest rationella sättet att undvika att folk får såna infektioner. Ja, men det är ju helt enkelt att vaccinera sig mot mässling.
Intressant att han tar just mässling. Det är ju en sjukdom som vi så att säga har vunnit över, i alla fall här i Sverige. WHO ser den som utrotad här, även om det var något mindre utbrott i Göteborg nyligen. Men samtidigt är ju den på väg tillbaka, på riktigt alltså, i vissa delar av världen. Och det är ju inte på grund av någon sorts evolution av viruset, utan det är ju på grund av att folk själva väljer att inte vaccinera sig.
Hi everyone, it's Lindsay from Canada. I'm here to bring you some hope today on the subject of vaccines and the anti-vaccination movement. I know that the media, it tries to make it seem like we are not winning, but I'm here to tell you that that's a lie. We are definitely winning the information war. How do I know this? I know it in my personal life. I've watched before my eyes people who were staunchly pro-vax turn now and becoming anti-vax now. We are quickly becoming the majority. There's so much great information out there now, thanks to the internet and thanks to some really bold people speaking their truths, that we got this.
Det här är en antivaccinationsaktivist och youtuber från Kanada. Där har insjuknandet i vaccinerbara sjukdomar ökat med 30% sedan 2005. Så vi frågade Björn Olsen om han såg någon risk för att vaccinmotståndare ska vinna mark även i Sverige.
Det finns en risk för det ända tills vi får ett stort utbrott av någonting som kräver vaccin, då kommer folk att kamma till sig och hålla käften och ställa sig i ledet igen för att bli vaccinerade. Då kommer den här, ska jag säga, bortskämda synen på medicinska framsteg faktiskt att förändras ganska dramatiskt.
Och här är det kanske värt att nämna någonting för de som inte vet det redan. Att vaccinera sig gör man i huvudsak inte för sin egen skull. Det gör man för de svagaste ute i samhället. För tidigt födda barn, som Pernilla Browns döttrar. För andra spädbarn som inte hunnit få vaccin. Och för de som av olika medicinska anledningar och underliggande sjukdomar inte kan vaccinera sig. De individerna är helt beroende av den så kallade flockimmuniteten som bildas när tillräckligt många i ett samhälle är vaccinerade. Och genom den här flockimmuniteten så stoppas sjukdomen från att sprida sig mellan människor, och på så sätt så skyddar vi dem som inte kan vaccinera sig.
Så de här totalliberalistiska idén om att alla ska göra som de vet. Nej, skit ner det. När det gäller allmänfarliga sjukdomar så gör man inte som man vill. Man gör som man blir tillsagd.
Det är väl egentligen lätt på sätt och vis att förstå varför folk är vaccinskeptiska. Det finns många skäl folk anger om man frågar dem. De har religiösa skäl, filosofiska skäl och så de som bara helt enkelt inte tycker det känns bra. Man gillar inte att bli tillsagd att man ska ta olika sprutor, och man gillar ännu mindre att se sina barn ta dessa sprutor. Och så hör man om att de dessutom skapar biverkningar, att det finns sjukdomar man kan få, man kan i värsta fall dö. Förr gick det ju bra utan vacciner, det har jag själv hört folk säga. Vaccinet har dessutom till viss del orsakat det här själv genom att fungera så bra. Sjukdomar vi förut led av i massor, de är nästan försvunna, och då känns inte vaccinet lika viktigt längre. Men vi måste kunna acceptera att det finns mer kunniga människor än oss själva på det här området. Människor med stor erfarenhet som vi borde lyssna på, istället för att lyssna på konspirationsteoretiker vars enda merit är att de är mer rädda än du. Om SMHI har utfärdat en stormvarning inför imorgon, men din granne tror att det kommer bli fint väder, vem tänker du då lita på? Den liknelsen har jag snott från för detta smittskyddsläkaren Anders Lindberg i Läkartidningen. Han skriver också att alla förtjänar respekt, alltså även de som är rädda för vaccin. Men också att vi måste vara beredda på att sätta större tilltro till experter som faktiskt vet någonting på detta område. De flesta av de här experterna är ju också själva föräldrar. Deras barn blir också vaccinerade. Vi står inför det här tillsammans. Det var ett litet sidospår. Ni har berättat en massa grejer man kan göra nu för att dra sitt strå till stacken i kampen mot antibiotikaresistensen. Att vaccinera sig är självklart ett sånt. Men med tanke på allt det här vi hörde innan så känns det ju som att de här olika individinsatserna, de är ju som vanligt inte i närheten av tillräckliga för att vi ska kunna lösa denna kris. Vad mer måste vi göra?
Ja, vissa åtgärder på samhällsnivå är ju självklara. Till exempel att tvinga matproducenter att sluta strössla antibiotika överallt. Och sen att minska utskrivningen och fixa läkemedelsfabrikerna så att de inte läcker. Och hjälpa fattiga länder att styra upp sjukvårdssystem och infrastrukturen. Allt det här är stora men ganska konkreta mål som vi kan sätta igång och jobba med om vi vill. Men sen måste vi också faktiskt hitta nya antibiotika.
Och vi nämnde ju tidigare att det inte upptäckts någon ny klass av antibiotika sedan 80-talet. Men det var en liten sanning med modifikation. Eller det var inte sant helt enkelt, för 2015 så hände det här.
In a massive breakthrough, scientists have created the first new antibiotic in more than 3 decades, Texicobactin that can...
New hope this morning in the fight against drug-resistant superbugs. Researchers trying to create stronger antibiotics may truly be hitting pay.
A powerful new antibiotic has the potential to save thousands of lives. Researchers at Northeastern University say the compound called Texobactin is found in soil. Unlike some other antibiotics, it works in a way that makes it unlike...
2015, för första gången sedan 1987, upptäcktes en ny typ av antibiotika, Texobactin. Man hittar den i jorden. Som vi nämnde tidigare växer det otroligt mycket bakterier och mögelsporer i jorden. Och de här organismerna kan ju potentiellt användas för att göra nya antibiotika, bara man hittar rätt. Problemet är att av alla mikroorganismer i jorden kan endast 1% kultiveras i ett laboratorium.
99% of molds and bacteria and things in the soil won't grow in the lab. Imagine how many antibiotics they might be hiding in there. It's treasures that we cannot grow.
Det här är Jennifer Rohn, en brittisk-amerikansk biolog och författare.
How did they find this antibiotic? This is amazing. I wish I thought of this. It's such a simple idea. They took a lot of soil bacteria. instead of growing in the lab, they just buried it in the ground and left it there. And then they dug it up. And lo and behold, all these bacteria were growing, all these molds were growing, all these things were growing that would never grow in a lab.
Och det de fann där i jordhögen, det var inte vilken antibiotika som helst. Det var en ny typ som är extra svår för bakterier att utveckla motstånd mot.
The beauty of this guy is that it fights bacteria in a different way. It doesn't fight proteins like beta-lactamase. Proteins are really easy to evolve resistance to because you just need a gene. It fights a lipid. Lipids are not encoded by genes. To make a lipid, you have to do lots of different genes and lots of metabolism, and it's really complicated. It's hard to find one place where you can actually fight that. The authors tried to find things that were resistant to this antibiotic. They couldn't find anything. They looked everywhere. Not a sausage.
Och det här låter ju som fantastiska nyheter, nästan så att man känner för att andas ut. Men sen säger hon så här.
So hopefully if we treat this antibiotic with care, it will last us a good 10, 20, 30 years.
Vi tar det en gång till.
It will last us a good 10, 20, 30 years.
10, 20, 30 år. Sen har resistensen hunnit ikapp även detta medel.
Ja, det här betyder ju att även om vi lyckas hitta ny antibiotika så hänger det på att vi använder den rätt och så lite som möjligt. Annars är allt jobb förgäves inom något decennium. Det hänger på att vi verkligen har lärt oss av våra misstag. Något som Björn Olsen är skeptisk till.
Det finns ju ingenting i våra beteenden som säger att vi lär oss någonting om historien någonsin. Varje gång vi får en ny produkt att exploatera så gör vi det tills den är slut. Och det är ju samma sak med antibiotika.
Sen finns det ett till problem. I år är det 2018 och teixobactin är fortfarande långt ifrån att finnas på marknaden. Och vissa menar att vi inte kan vara säkra på att någonsin få se den tillgänglig på apoteken. Och det är nu vi kommer in på en väldigt, väldigt viktig grej i kampen mot antibiotikaresistensen.
So in 2013, chief medical officer said, guys, it's like climate change and terrorism rolled into one. Few headlines, all went quiet. The next year, David Cameron, medical dark ages. Few headlines, went quiet. And Cameron, he said this thing which has made me laugh. He has announced a review into why so few antimicrobial drugs have been introduced in recent years. We don't need a review. We know. We don't need a review. What we really need, Mr. Cameron, is money.
Det kan ju tyckas märkligt att utvecklingen av nya typer av antibiotika stannade av 1987 samtidigt som varningarna om resistensen bara ökade i intensitet. Men det finns en hemsk sorts logik i det hela.
Idag så ser modellen för forskning och utveckling ut så att man satsar mer på läkemedel där man vet att man kan få tillbaka mycket pengar. Det vill säga att man inte fokuserar främst på det som ger stora hälsovinster och då inte på läkemedel som man vet att man vill ska använda en kort tid som antibiotika eller som man helst ska använda så lite som möjligt. Och den affärsmodellen fungerar ju inte för antibiotika.
Antibiotika är ju egentligen ett väldigt korkat läkemedel om man nu ska prata om när det gäller marknadskrafter.
Så när Jennifer säger att det de behöver är pengar så menar hon att vi inte kan förlita oss på läkemedelsindustrin. Deras uppdrag är att tjäna pengar och det gör man inte på antibiotika. Därför måste forskning och utveckling av till exempel nya antibiotika finansieras av offentliga medel.
We need science not just for antibiotics, but for climate change and for food security, all these problems that we have to solve. We need science to get us out of this mess. And we're spending pittance on it. So I think you should all write to your MP and tell them, you're going to vote in the next general election. What do you think about science?
Väldigt många politiska ledare tror att det här kan vara ett av de största folkhälsohoten. Men jag ser inte att det omsätts i en praktisk handling idag som om det vore ett av de största folkhälsohoten.
Man skulle kunna bli uppgiven av de här problemen. Man skulle kunna bli väldigt uppgiven av hela den här jävla serien. Men jag tycker ändå av det ni har berättat att det finns en ganska tydlig väg framåt. Vi har hittat ny kraftfull antibiotika i jorden. Det är möjligt att det finns massor av fler typer att hitta i havsbottnen, i öknen, var helst vi nu kan leta, på månen, vem vet. Om vi hittar nya, ser till att det finns pengar för forskning och utveckling och samtidigt förmår världen att använda de här nya medlen med extrem försiktighet, kan vi kanske ta oss ut ur den här värsta krisen. Det är ett problem man kan ta tag i, bara viljan finns. Och det är kanske snarare just den här viljan som är problemet här. När vi pratade med Björn Olsen tidigare så tog han upp fallet med den amerikanska skådespelaren Rock Hudson. Rock Hudson blev smittad av HIV på 80-talet och dog sen av AIDS.
Han ju faktiskt innan han dog tala om att han verkligen var sjuk i AIDS och dog av det. Plötsligt fick hela det amerikanska folket ett ansikte. Herregud, han var ju dött av AIDS. Och då, det var liksom starten för att börja pumpa in pengar för att lösa det här problemet.
Och Björn tror att vi kommer behöva ett lika högprofilerat fall där någon som alla känner till dör av antibiotikaresistens för att världen ska vakna upp.
Så om någon kändis som känner sig hågad framöver som får en resistent infektion och man amputerar dem eller dör, så får de gärna träda fram och byta ansikte för det. Lätt kontroversiellt, men varför inte? Vi ska ju alla dö.
Men i det här avsnittet har vi, och du som lyssnat, redan hört om Kirsty, Pernilla Browns dotter, som dog på ett sjukhus här i Sverige i detta decennium alldeles nyss av resistenta bakterier. Jag tycker hennes öde kan räcka för att vi ska förstå allvaret i den här situationen och för att vi ska göra det vi kan för att samma sak inte ska behöva drabba fler och fler för varje månad som går. Idag har vi pratat om antibiotikaresistens. I nästa avsnitt av P3 Dystopia så kommer vi prata om det här.
Deutsches Volk, die mut mir jahre! Und ich schwöre hier, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen! Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn! Ich tat es um deiner selbst willen!
Stöveltramp, raka led, starka ledare. Vi har lärt oss känna igen en totalitär diktatur när vi ser den. Men är vår bild förlegad? Kan det vara så att vi tittar åt fel håll och plötsligt mister demokratin, plötsligt förlorar den som ett minneblott? Det kommer du höra om i nästa avsnitt. Du har lyssnat på P3 Dystopia med mig, Jack Werner.
Och mig, Anna Davor.
Och mig, Viktor Harris. Researchen idag har gjorts av Johannes Melander och det här är en podd från P3. För en källförteckning med länkar till rapporter, artiklar, videoklipp och en lista på medverkande och länkar till den musik som vi har använt så kan ni gå till sverigesradio.se/dystopia eller så kan ni besöka vår Facebookgrupp. Den heter P3 Dystopia och där kan ni snacka med alla oss som gör programmet och säga vad vi gör bra och vad vi gör dåligt. Vår statistik visar att de flesta av er som lyssnar gör det via olika podcastingappar och gör ni det så får ni hemskt gärna se till att prenumerera på den här podden.
Och ge oss en liten rating.
Gärna. Tack för oss.
P3, Sveriges Radio.
P3.